Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten för den andra söndagen i advent. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Rom, det 15 kapitlet, från den 4 versen. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och må uthålligheten som tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er i Guds ära. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löften till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet: därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Vidare heter det: gläd er ni hedningar tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe: lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja: ett skott av Isais rot, han som står upp att regera över hedningarna, och honom skall hedningarna hoppas. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Har någon av oss någon gång kanske haft det lite svårt att komma överens med något av våra kristna syskon? Nu menar jag ju inte så här hypotetiska tänkta syskon i falska kyrkor. Alltså den där tankemodellen att man ska så att säga försöka hitta syskon i en idelärande kyrka som bekänner sig till allt Guds ord och tror allt Guds ord, är ju bara någon sorts tankefoster att sådana där skulle finnas så särskilt många av. Nej, nu menar jag alltså svårigheter med att komma överens med systrar och bröder i renläriga församlingar, alltså i församlingar där man bekänner sig till allt Guds ord. De svårigheterna, har någon av oss haft det? Ja, men då är du inte ensam. Paulus brev i församlingen i Rom tar upp sådana bekymmer. Brevet tar förstås också upp många andra saker och är fyllt av tröst, undervisning, uppmuntran och förmaning. Men dagens text tar bland annat upp dessa frågor. Församlingen i Rom är ju en intressant skapelse. Den var inte grundad av aposteln Paulus, utan av judekristna som av olika anledningar hamnade i Rom. Den här staden var ju på den tiden en viktig administrativ punkt i det romerska riket, en knutpunkt. Och kanske var de här judarna med redan vid pingstdagen i Jerusalem som pilgrimer för att sedan återvända till Rom med det glada evangeliet. I alla fall så uppstår det en judekristen församling i Rom ganska tidigt. När så kejsar Claudius år 49 förvisade judarna från Rom, så fick de hedna kristna judarna i församlingen mer och mer inflytande. Och när han sedan dog år 54, kejsar Claudius, så återvände de judiska kristna till Rom. Församlingen var alltså en församling bestående av kristna med både judisk och hednisk bakgrund. Och aposteln, han hade ju som plan att använda den här församlingen i Rom som bas för sin vidare vision i Spanien. Men han skriver också för att uppmuntra dem att bidra till hans insamling till de fattiga i Jerusalemförsamlingen, och för att de skulle be för hans stenfält. Och brevet är ju uppdelad i två delar. Dels har vi lärodelen i kapitel 1 till vers 11. Så kanske är en av de finaste sammanfattningarna vi har av den kristna trosläran. Och sen har vi då den moraliska eller etiska delen, förmaningarna, kapitel 12 till kapitel 15. Som alltså innehåller förmaningar om hur vi kristna ska leva gentemot varandra. Och så har vi då kapitel 16 med hälsningar och en lovprisning. Och det är den vanliga strukturen på Paulus brev. De är ofta uppbyggda så här. Men alla brev är olika. Och församlingarna är olika. Det som gjorde församlingen i Rom annorlunda var bland annat den här sammansättningen. Vi måste ha i medvetandet att judarna hade ju fostrats ifrån barnsben att ta avstånd ifrån hedningar. De skulle inte ens befinna sig under samma tak. Och vi vet ju att filisteer och kananéer, assyrier och babylonier och perser och alla möjliga folkslag under Israels hela existens klev in i Israel, tog delar av landet och ibland hela landet och spred olika former av dyrkan bland judarna. Dyrkan av solen, dyrkan av månen och stjärnorna, av aseror och balsbilder. Och hela tiden så försökte profeterna att dra folket tillbaka till Gud. Judarna hade också i sin tur säkert tett sig väldigt annorlunda människor, väldigt annorlunda människor. De åt ju bara särskild mat. De skilde mellan rena och orena djur. De blandade inte olika sorters mat med varandra. Och ja, de blandade ju inte ens olika tyger på samma plagg. Och sen arbetade de på alla dagar utom en. Och då lyfte de nästan inte ett finger. De fick inte gifta sig med andra folkslag. Och tecknet på att man hörde till det här lilla folket, det var för männens del att man hade skurit bort en del av förhuden och att de var släkt med patriarken Jakob. Det är klart att hedningarna hade svårt att förstå detta märkliga folk. Och nu befann sig dessa två kulturer under samma tak. På söndagarna, då man firade Herren Jesu uppståndelse, deltog i brödsbrytelsen, hörde undervisningen ifrån skriftrullarna och tog del av de apostoliska breven som skickades runt mellan församlingarna. Hedningar och judar tillsammans förenade i tron på Jesus Kristus. Det kanske låter lika otroligt som att samla massa AIK-are och djurgårdare under samma tak och tro att allting ska löpa smärtfritt. Nu var de kristna verkligen förenade i tron på Jesus Kristus. Men självklart så tar det tid att lära sig om skillnader och lära sig om korrekta bemötanden. Det fanns dubbla problem egentligen från båda sidorna. Judarna, de visste att inga avgudar finns. Och de hade egentligen inga stora bekymmer med det kött som såldes på torgen som hade offrats i avgudatemplen. Men hedningarna som hade varit en del i den här offerkulturen och tidigare hade tillmätt ätandet av offerkött, offret av en kyckling eller en ko, som en helig handling, en del i en sakral måltid till Jupiters ära till exempel, de kunde ju ha bekymmer. Rabbinen Yehuda Hanasi, som levde under andra århundradet, han förklarar att ätandet av hedisk offerkött som säljs vid torget inte är ett problem. Eftersom marknadsstånden var, när köttet befann sig vid marknadsstånden, så hade det övergått från offer till försäljning. Så problemet var troligen mest hos hedningarna som hade omvänt till kristendomen. Omvänt så kunde hedna kristna De kunde ju äta griskött och andra saker som var helt otänkbara för judarna. De hade ju fått lära sig att fläsk var ju orent. Hur besvärligt var det då inte för judar att umgås med grisätande hedningar och för hedningarna att umgås med offerköttsätande judar. Men nu var de ju kristna. Och Jesus hade i Markus 7 förklarat all mat ren. Och Petrus hade fått uppmaningen av Gud att bland både rena och orena djur slakta och äta. Känslor som man har levt med sedan barnsben, det tar tid att vänja sig av med. Och det gällde både när en judekristen var hemma hos en hednakristen och när en hednakristen var hemma hos en judekristen. Och säkert så gick diskussionerna höga. Vad var lämpligt egentligen? De hade olika bakgrund. Det kunde handla om alla möjliga saker. Hur skulle man klä sig? Hur skulle man uppträda? Hur skulle man bete sig? Och så vidare och så vidare. De här sakerna var ju helt fria saker. Men det var saker som kunde påverka samvetet. Och nu skulle de fira gudstjänst tillsammans och dela samma nattvard. Märker ni här? Men är det inte så att det också kan trassla till sig på ett liknande sätt hos oss? När det gäller helt fria saker. Somliga kanske har en mer högkyrklig bakgrund. Andra har en mer lågkyrklig eller frikyrklig bakgrund. Eller någon kanske har en bakgrund inom ingenting, inom ateism kanske. Och somliga kanske tycker att man borde modernisera saker. Andra tycker att man borde hålla sig till det mer traditionella. Och somliga gillar vissa personlighetstyper eller förhållningssätt, vare sig man har bibliska skäl eller inte. Och det finns till ett exempel på att någon har slutat att gå till en viss församling på grund av hur pastorn är. Inte på grund av vad pastorn är. Det finns folk som väljer bort kyrkor utifrån hur sociala människor är. Hur fin kyrkkaffe man har. Hur vacker eller ful kyrkobyggnaden är. Hur mycket folk som är på gudstjänsten. Hur mycket körer man har. Hur mycket barnverksamhet man har. Eller verksamhet för pensionärer. Och så vidare. Och så vidare. Sådana saker. Jag säger inte att de här sakerna, alla de här sakerna förekommer i våra sammanhang. Men de här tendenserna kan ju dyka upp hos oss också. Men att sundra sig från en församling av andra skäl än Guds ord, det är ju synd. Peter skriver, med det kyrkliga uttrycket schism betecknar vi en kyrklig stittring som inte är påbjuden av Guds ord, utan som kommit till av människors eget val. Med andra ord på ett syndigt sätt. Till exempel på grund av olikheter i kyrkliga seder, talesätt, ordningar och så vidare. Och aposteln skriver till församlingen i Rom. Till allt som är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet som tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är allt som har tidigare skrivits har skrivit i vår undervisning. För vi genom den uthållighet som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och må uthålligheten så tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni enräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fadare. Han skriver till detta hednakristna och judekristna i församlingen i vi-formen. Det är inte längre dom och oss, utan det är en av vi. Vi judar och vi hedningar har tillsammans fått Guds ord, den heliga skrift, till oss. det finns en hel del saker i det gamla förbundets skrifter som inte gäller längre. Till exempel sabbatsbudet, matreglerna, de olika högtiderna, omvärlden och tempelkulten. Men allt som är skrivet av Moses och profeterna är ändå skrivet till vår undervisning. Allt Guds ord är nyttigt, står det. Till undervisning, tröst och förmaning. Så vi alla kristna ska tillsammans läsa hela Guds ord från perm till perm. För, som det står, att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är tro på Kristus och tron på allt Guds ord som skapar ett vi. Utanför tron finns splittringen. I tron på ordet finns enheten. Man skapar inte en enhet genom att enas om att man egentligen inte är överens. Man säger på engelska agree to disagree. Enhet i den kristna församlingen, det kan betyda att man har överseende med olikheter i personlighet och traditioner och allt annat som är fritt enligt Bibeln. Men det handlar aldrig om olikheter i förståelsen av Guds ord och Guds ords lära. Hur skulle det se ut om en dirigent gick med på att alla i orkestern spelar på varsin melodi, alla fick välja varsin melodi? Hur skulle det låta, tror ni? Vad säger du, Leif? Det kanske inte var så
roligt. Många stämmer då.
Det blir inte så roligt kanske. Olika sånger. Aposteln säger angående de troende i Rom och oss: må uthålligheten och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. När vi prisar Gud, när vi upphöjer honom för att han älskar oss så mycket att han utgivit sin enfödde son att dö för våra synder och uppstå på grund av vår rättfärdiggörelse. Och då försvinner allt som är oväsentligt oss emellan. Judekristna och hednakristna i församlingen i Rom skulle acceptera varandra med vars och ens bakgrund och historia. Han skriver till dem: ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Vers 7. Det är klart att det kan uppstå irritation kristna emellan för att man inte förstår varandra, för att man har olika bakgrund, olika erfarenheter och personlighet. Men när små saker blir stora så förtunnas och försvinner allt detta när vi ser på Kristus. Eller hur? Och därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Att ta emot och acceptera som Kristus, vad betyder det? Ja, vad innebar det att Kristus accepterade och tog emot? För Kristi accepterande av oss bottnar helt och hållet i hans nåd och kärlek. Det har på inget sätt med vad vi visar upp inför Gud. Gud accepterade och tog emot oss inte på grund av vilka vi är, utan trots som vi var. Som aposteln skriver: det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, bland dem är jag den största. När jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för den som skulle komma till tro på honom och vinna ett liv. Gud bortsåg från våra synder och svagheter. Ja, han till och med älskade oss medan vi ännu var hans fiender. Som aposteln skriver: medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiga ställen när tiden var inne. Knappast vill ju någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkert ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkert ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Så din broders eller systers svagheter, ja till och med hans eller hennes ovärdighet, det är ingen anledning att inte ta emot eller acceptera honom eller henne. Aposteln uppmanar oss: ta därför emot varandra som ni brukar göra. Nej. Utan så som Kristus har tagit emot er. Kom nu ihåg vad vi har sagt om hur Kristus tog emot oss. Medan vi ännu var fiender. Medan vi ännu var ovänner. Tog han emot oss. Och så säger aposteln: ta emot varandra så som Kristus har tagit emot er. Till Guds ära. På ett annat ställe säger han: ha fördrag med varandra. Och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Men hur är det möjligt? Ja, möjligt blir det inte för att vi anstränger oss. Utan för att vi endast tänker på Guds kärlek till oss. Han tog emot oss. Han accepterade oss. Han förlät oss. På Kristi kors togs våra synder bort. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är vi också skyldiga att älska varandra. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Lärdomen är alltså att om vi ibland har svårt för vår pastor, svårt för våra systrar eller våra bröder, våra föräldrar, våra barn eller vad det nu kan vara, då ska vi säga till oss själva så här: om den helige ande står ut med mina orena tankar, mitt eget dåliga tålamod, min girighet, min avundsjuka, mitt temperament, om Kristus kan leva tillsammans med min lathet, min tröghet, så kan jag leva med min omgivnings dåliga tålamod, min tröghet, min omgivnings tröghet, avundsjuka, min omgivnings dåliga temperament, lathet. Kan Gud förlåta mig för min svaghet, skulle inte jag förlåta andras svagheter? Det betyder inte att jag behöver acceptera allting som är fel och dumt. Men lika lite som Gud förskjuter mig för att jag trampas snett, så har jag rätt att förskjuta en bror eller syster som klantar sig. Man kanske inte gillar allting i församlingen, i LBK eller med pastorn. Men som jag sa inledningsvis, grunden för enheten är inte en enhet i det som är fritt från bedömningsfrågan. Eller en fråga om tycke, smak eller tradition. Grunden för enheten är enheten i tron på allt Guds ord. Det är allt som jag tidigare har skrivit i vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Om vår uthållighet, så tröstens Gud, hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja att ni endräktigt med en mun prisar vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Tänk vilket fantastiskt budskap i församlingen i Rom med de olika inbyggda motsättningarna det innebar. Med olika bakgrunder, olika kulturer. Tänk vilket fantastiskt budskap till oss. Att vi får vara enade. Aposteln säger på ett annat ställe. Här är det inte längre fråga om grek eller jude. Omskuren eller oomskuren, barbar eller skit, slav eller fri, utan Kristus är allt. Utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda och heliga och älskade i innerlig varmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan, en frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och till de hedniska kristna i församlingen i Rom säger aposteln. Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare. För att visa att Gud är sannfärdig och bekräftar löfterna till fäderna. De kristna skulle glädja över sina judakristna bröder. Därför att det betyder att Gud i dessa hade hållit sina löften till fäderna. Det gamla gudsfolket hade varit som ett stort träd. Men när Kristus kom så svingades yxan mot det stora trädet. Och genom sin otro så föll hela det här trädet med stort brak. Men vad hände? Ur den här stubben så sköt nya skott fram. Och det var så Gud höll löfterna som han hade gett judarna i det gamla förbundet. De judakristna i den första församlingen var och är det sanna och ursprungliga Israel. Och därför ska de hedna kristna glädjas med dem. För att Gud har hållit sitt löfte från det gamla förbundet. Men också de judakristna skulle glädjas över sina hedna kristna bröder. Också genom dem visade Gud att han höll sina löften i det gamla förbundet. Aposteln skriver till församlingen i Rom. Hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet, som det står skrivet. Därför vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Vidare heter det: gläd er ni hedningar tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe: lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja: ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. De hade ju föraktat dessa hedningar till viss del. Men när de hade läst skriftrullarna så fanns ju de där orden också om den dag då hedningarna skulle prisa Gud tillsammans med hans folk. Nu i församlingen. Nu sker det, säger aposteln. Nu uppfylls löftesordet ifrån gamla förbundets skrifter. Tänk vad fantastiskt att Gud förutsåg 1000 år tidigare hur dessa skulle inlämnas i gudsfolket. Snarare än att de skulle uppfattas som ett problem, så borde de judakristna i dessa sina bröder se Guds stora kärlek, att han har uppfyllt vad han har lovat. Och är det inte så med oss också ibland, att vi ser problem där vi egentligen borde tacka och lova Gud. Olikheter i hur man är eller uppträder, hur man känner, hur man tänker. Det kan skapa lite gnissel. Men tänk efter nu. Egentligen så borde vi tacka Gud för att vi är olika. Att vi är olika, det betyder ju att vi har olika gåvor, olika kallelser och olika uppdrag. Och dessa olikheter är ju en stor betingelse för oss. Som aposteln säger, i en ande har vi alla blivit döpta för att tillhöra en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm, utan många av foten säger. Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen borde öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna se? Eller förlåt, känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem, som han har velat. Om alltsammans vore en enda lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet i fötterna, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de kroppens lemmar som vi anser svaga så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som jag anser vara mindre hedervärda klär vi med så mycket större heder. Och den som är blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som det andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har omsorg om varandra. Om en lider, om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, så gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. 1 Korinthierbrevet 12, vers 13-27. I församlingen som präglades av olikheter och söndring på helt onödiga grunder, så uppmuntrar idag aposteln Paulus till att fästa blicken på det som skapar sann enighet, nämligen vår gemensamma tro och hoppet om den eviga himmelska saligheten. Och därför avslutas dagens text: må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Amen.